Men det var roligt för mig att vara i Lund. Det är ju fantastiskt roligt. Igår kväll hade jag tillfälle att sitta med era församlingsledare och ha gemenskap och samtal om Guds verk, och det var riktigt roligt. Det känns som att ni har bra församlingsledare här, och det tycker jag ni ska tacka Gud för och glädja er. Dåliga församlingsledare, vet du, de kan skapa ett elände i en församling. Det känns ändå som att de har grundläggande koll på läget, så att det är liksom någon slags sån här utifrån observation efter att resa runt land och rike och möta församling efter församling. Så det är bara att gratulera. Jag hade en fin kväll igår. Och sen var det så fantastiskt att jag fick ett sms ifrån min fru igår kväll. Glöm inte att ställa om klockan i natt. Tänk att få en timma till precis när man behöver det som bäst i livet. Visst är det skönt? Va? Och nu liksom är man mer taggad än någonsin. Ny kraft liksom, en extra timme sömn och hela paketet. Så det är jätteroligt. Vi ska läsa från Markus evangeliets 14 kapitel tillsammans. Jag ska dela med mig några tankar. Hoppas att jag kan få vara med och utmana dig i ditt liv. Det är ju en fantastisk nåd det här att få mötas som Guds folk och få läsa Bibeln. Och om du är här som ännu inte har bestämt dig för att ta emot Jesus Kristus som din frälsare, så tror jag inte att du är opåverkad när du hör våran broders vittnesbörd här och när han lät döpa sig här, och det du har i ditt hjärta och det du känner, liksom det som drar på insidan, det är det vi tror är den heliga ande som gör någonting. Vi tror att Gud, han tar ansvar för sitt verk. Så att känner du liksom någon värme och någonting som händer på insidan eller i tanken här eller i kroppen, så ska du veta att det är anden som drar i dig. Det är Gud som älskar dig och längtar efter att få famna dig och att du ska komma hela vägen, ta emot Jesus Kristus. Inte bara död religion, inte bara lära ett antal mantra, inte bara ett yttre beteende, utan någonting på insidan, en levande relation med Jesus Kristus. Så känner du honom inte än, så hoppas jag mer än någonting annat att den här morgonen är ett sånt tillfälle när du bestämmer dig för att kasta dig in i Guds famn och säga ja till Jesus Kristus som din frälsare. Vi läser ifrån Markus evangeliets 14 kapitel om en intressant händelse där. Vers 3. Medan han var i Betania och låg till bords hemma hos Simon den spetälske, då kom en kvinna med en flaska dybar äkta nardusbalsam. Hon bröt upp flaskan och hällde ut allt sammans över hans huvud. Några blev förargade och sa till varandra: vilket slöseri med balsam. För den oljan hade man ju kunnat få mer än 300 denarer att ge åt de fattiga. Och de grälade på henne. Men Jesus sa: låt henne vara. Varför gör ni henne ledsen? Hon har gjort en god gärning mot mig. De fattiga, de har ni alltid hos er. Och dem kan ni göra gott mot när ni vill. Men mig har ni inte alltid. Hon har gjort vad hon kunde. I förväg har hon sörjt för att min kropp blev smord till begravningen. Sannerligen, överallt i världen där evangelium förkunnas ska man också berätta vad hon gjorde och komma ihåg henne. Det här är ju en dramatisk passage på ett sätt i Jesu liv. Han vet att det är bara några få dagar tills dess att han ska överlämnas och korsfästas och få ge sitt liv. Och vi förstår när han är i Getseman, och vi förstår att det här är en ångestfull tid för Jesus. Och mitt i allt detta så låter Gud i sin stora nåd om sin son en kvinna få tanken att hon ska ta det bästa hon har där hemma och gå och smörja Jesus med den. Med en fantastisk nardusbalsam. Och traditionen var ju den att döda kroppar skulle ju smörjas, göras i ordning och så vidare. Och då är det som att hon är redan där och påminner liksom om någonting av detta i Jesu liv. Och då är det ju några stycken där som är väldigt ordentliga och rediga, som tycker att det där är förskräckligt. De sitter och irriterar sig. De är uppjagade över att hon kommer med denna olja och förstör någonting som är så fint och så dyrbart och smörjer Jesu huvud. Och de säger att tänk om man istället hade sålt det och fått tag på 300 denarer att ge åt de fattiga. Ställer sig Jesus upp där och så. Som vanligt, det jag älskar mest hos Jesus, det är att han verkar alltid stå på den utsatta sidan. Alltid. Den som är utsatt, där är Jesus. Den som är underläge, där står Jesus. Den som känner sig pressad, där står Jesus. Så är det när du läser berättelsen. Och kvittar hur den ser ut, så är han med dem som kämpar mest. Så säger han, varför gör ni henne ledsen? Varför gör ni så här? Låt henne vara i fred. Jag gillar engelska översättning. Don't bother her. Håll inte på att fördärva livet för henne. Hon gjorde vad hon kunde. Och du vet, min erfarenhet är att de här människorna, de finns i Guds rike. De människorna finns där som gör vad de kan. Och sen finns det de som har åsikter om de som gör vad de kan. Tyvärr märker jag också att det är lite så i mitt liv. Att jag ibland gör det jag kan för honom. Och ibland blir jag helt upptagen av att ha åsikter om de som försöker göra någonting. Det jag skulle vilja göra den här förmiddagen är att försöka utmana dig och mig. Att lite mer göra det vi kan. Och lite mindre ha åsikter om de som försöker göra vad de kan. För jag tror att det skapar en miljö, en kultur. Jag tror att det skapar liksom en dynamik i hans rike. När vi inte så mycket är så förtvivlat, förnuftiga, rationella och förståndiga. Och ska tycka och tänka om de som försöker göra någonting som kastar sig in i arbetet. Det är oftast dessutom bara att vi ska visa vår egen präktighet. De sitter där och smusslar igen och säger det är hemskt att de gör på det sättet. Komma här med den fina oljan och smörja honom och på hans huvud. Och alltså allt detta och inte nog med det. Att hade de väl kunnat sitta där liksom med sitt snack sinsemellan. Men dessutom måste de säga till henne liksom, varför gör du på det sättet och gräla på henne. Och det är där Jesus ställer sig upp. Låt henne vara i fred. Kära vänner, om du har en stor dos utav detta i ditt liv, att du har en massa åsikter om de som försöker göra någonting, så låt dem åtminstone vara i fred. Det är ett hett tips. Och du som gör vad du kan, låt dig inte slås ner av alla de som tycker och tänker om vad du gör och inte gör. Utan försök söka denna frihet. Det verkar som att när Jesus säger om henne, hon gjorde vad hon kunde, så känns det som att det är good enough i hans rike. Att vi inte kallar det att försöka göra någonting det någon annan gör. Jag behöver inte ta på mig Kristus gåvor och förmåga, utan det räcker att jag gör vad jag kan med de gåvor som jag har i mitt liv och det Gud har gett mig. Och det känns som att det är tillräckligt bra. Och då är det som att det inte heller liksom, om det är mycket eller lite, utan det bara är att vi gör vad vi kan. Så min utmaning till dig idag, det är att du gör vad du kan för Jesus Kristus. Den här kvinnan, hon hade en dyrbar balsam hemma. Och för den som kan grundtexten här vet att det är liksom som att hon kunde inte göra tillräckligt. Det här alabaster, den här flaskan, det var liksom som ett kärl liksom, med en kork där man kunde ta loss. Men det står liksom uttryckligen där att hon riktigt krossade det här kärlet. Det är som att det skulle inte finnas någonting kvar, utan allt det hon hade, allt samma. Det skulle inte ligga långt ner botten någonting. Hon tänker, jag kanske kommer behöva det någon gång, man vet aldrig. Alltså hon sparar inte lite grann, skulle vara längst ner där, utan det är som att hon riktigt slår sönder. Hon krossade det där kärlet för att alltihop skulle till Jesus. Allt till Jesus. Det är en underbar frihet att vara i det. Och det handlar inte om mycket eller lite. Utan det handlar om att använda det man har. I något kapitel tidigare här, i det 12:e kapitlet i Markus evangeliet, så är det sånt där läge igen där Jesus sitter och tittar på dem som ger pengar till tempelkistan. Och då står det så här från den första versen i Markus evangeliets 12:e kapitel. Han satte sig mitt för tempelkistan och såg hur folk la ner sina pengar i den. Många rika, de gav mycket. Så kom där en fattig änka och la ner 2 kopparslantar, alltså några ören. Då kallade han till sig sina lärjungar och sa, sannerligen, den här fattiga änkan har lagt mer i tempelkistan än alla de andra. De gav alla av sitt överflöd. Men hon gav i sin fattigdom allt hon ägde, allt hon har att leva på. Så det du har, gör vad du kan med de gåvor du har. Allt för mycket tid ägnar vi åt att jämföra oss med andra. Allt för mycket tid ägnar vi oss åt att försöka göra det andra förväntas att göra, och allt för lite kan vi vila i. Gud, du har gett mig det här. Det här är mina möjligheter, det här är min förmåga. Och Gud, det jag har, det vill jag ge till dig. Mycket eller lite. Gåvor som alla uppskattar, eller kanske gåvor som kanske inte så många uppskattar, men att vara med och göra det och använda det man kan för hans rike, att använda det för Jesus Kristus. I andra Korintierbrevets 8:e och 9:e kapitel så handlar det om en insamling, och där finns ett uttryck där som ganska så mycket sammanfattar evangeliets tanke omkring detta. Och där säger Paulus så här till Korintien, att om man kommer till mig så bedöms man efter den goda viljan. Man bedöms efter det man vill med sitt liv. Man bedöms inte efter det man inte har, utan man är välkommen med det man har. Det vill säga att det som är dina gåvor, det som är din möjlighet, gör vad du kan med det du har. Och låt inte allt för mycket dig fångas med att du tycker att du inte riktigt når upp till vad andra tycker och tänker. Eller vad du själv tänker att du jämför dig med, eller vad du nu än må vara. Utan gör vad du kan. I Matteus evangeliet 24-25 kapitel så talar ju Jesus om den yttersta tiden. Och då ger han en liknelse då som kommer att hända där. Och då talar han bland annat om detta med talenterna. Och det verkar som att den här liknelsen, den är som att Herren for iväg. Han gav en liknelse att och tjänarna var kvar. Och någon fick 5 talenter, någon annan fick 3 talenter. Och någon fick 1 talent, eller 2 talenter och 1 talent. Alltså de fick olika förutsättningar, allt efter deras förmåga. Och det verkar som att när Herren kom tillbaka, eller det som Jesus då använde som en liknelse, när Jesus kom tillbaka, så var det bara en fråga, hur har man använt de gåvor som man har fått? Hur har man använt de talenter som man har fått? Gud kommer aldrig att fråga dig och mig efter det vi inte har. Du vet, jag kan ibland fångas av sådana här saker, att man skulle vilja vara lite grann någon annan. Jag kan tänka ibland att, tänk om man kunde tala som Peter Halldorf. Tänk om man kunde stå så här och trollbinda en publik i 60 minuter utan liksom några manuskript och bara tala den ena tanken efter den andra, och man bara sitter och häpnar, och om man tappar sin penna och hamnar undan en liten stund så är man loft liksom, då har man förlorat hela loopen i detta och så vidare. Men en sån förmåga att tala, eller någon slags Niklas Pensum, någon slags rörligt intellekt och fånga tankar och idéer så här på en gång och trycker till den ena sanningen efter den andra, och vi kan hålla på och jämföra oss med varandra på olika sätt. Allt det kommer bara att leda dig och mig in i en återvändsgränd. Utan det Gud tänker med dig och mig, det är bara att vi får göra det vi kan. Att Pelle Hörnmark gör det han kan. Men att han gör det han kan, det är det som räknas i hans rike. Och det är det som räknas i ditt liv. Vem du än är, vad du än tänker, vad du än jämför dig med, så gör det du kan. Och kom ihåg det som står i Efesierbrevets 2 kapitel och i vers 10. Där står det så här, i Efesierbrevet 2:10. Där står det att vi är skapade. Är det någon som var med här när jag var här och predikade förra gången? Det är ett antal år sedan. Det är någon här. Kommer ni ihåg att jag läste den här versen eller? Nej, men det gjorde jag. Jag läste den här versen då. Till hans verk är vi skapade i Kristus Jesus till goda gärningar som Gud har förberett så att vi ska vandra i den. Gud har gjort någonting med dig och mig för att vi ska göra det vi är skapade till. Vi är tillverkare för någonting i ditt och mitt liv. Och det enda som verkar räknas, det är att vi försöker göra det som Gud har skapat oss till. Och inte det andra, utan göra det som vi har. Och därför behöver vi inte vara så intresserade av vad Gud gör med alla andra. Ni vet när Jesus kallar Petrus där i slutet på Johannes evangeliet, i det första 21 kapitlet, så är han så intresserad av Petrus, av hur går det med Johannes då? Det står så här liksom att Petrus, han säger till Jesus, hur går det med han då? Och du vet, Johannes har ju skrivit evangeliet själv, så han kallar sig för den Jesus älskade där hela tiden. Lite kanske självupptaget och så vidare. Men det var säkert en sann känsla hos honom. Att han var den mest älskade av alla. Och så säger då Petrus där till Jesus. Jesus, hur går det med Johannes? Hur ska det gå för honom? Vad rör det dig, säger Jesus. Vad rör det dig hur det går med honom? Kom du och följ mig. Det är liksom själva essensen i kallelsen till Jesus. Det är att göra det vi har fått i våra liv, du och jag. Och därför är min uppmaning till dig och mig idag, det är det som står i Romarbrevets 12:e kapitel. Romarbrevet 12. Där säger Paulus så här, och han liksom vädjar till romarna riktigt ordentligt. Alltså han ber dem, han säger: därför ber jag er bröder vid Guds barmhärtighet att frambära er själva som ett levande och heligt offer som helgar Gud. Det ska vara er andliga gudstjänst. Att vara med och ge allt det man har till Jesus Kristus, det är det finaste, det bästa vi kan göra med vårt liv. Inte att försöka göra det någon annan gör, inte att försöka skapa det någon annan skapar, men bara få göra det som jag har fått med mina gåvor, med mina förutsättningar, att använda det till hans härlighet, till hans förhärligande. Och Paulus, han ber korintierna, han säger, eller romarna säger: jag ber er, jag vädjar vid Guds barmhärtighet, frambär er själva, hela ert liv. De här uttrycken handlar om hela kroppen, hela varelsen. Kom med allt du har till honom och tjäna ditt liv för hans skull. Nu och då hittar vi de här texterna som också visar vad som händer när vi är för mycket upptagna med att istället ha åsikter och uppfattningar om vad de andra gör. Jag skulle kunna läsa om spejarna i fjärde Mosebok när de kommer ifrån Egypten och ska in i det förlovade landet. Och de är på väg liksom att ta sig in där, och Mose, han sänder iväg 12 spejar, en ifrån varje stam som ska in och kolla liksom det nya landet. Och de går in där och de smyger omkring, och det står så fantastiskt berättat liksom hur de går ner i druvdalen och de ger sig upp på bergen, de ger sig ut liksom på slätterna, de är på sluttningarna och de kollar landet liksom hur det ser ut och vad som händer där. Alltså det är en väldigt spännande berättelse. Ibland tänker man att man är född i helt fel tid. Vet du, man är född i Frikyrkosverige 2014. Man önskar man skulle vara med någon gång liksom när det hände lite mer. Liksom, och man gav sig ut på nätterna in i fiendeland liksom och kollade läget och så vidare. Men nu är man där man är. Man får göra så gott man kan just nu här och så vidare i Sverige. Men så var det i alla fall. De smyger iväg, vet du. Och de kollar liksom, och de ser jättar och de ser befästa städer och de ser allt detta. Men det som är intressant när de kommer tillbaka, det är att de där som Bibeln säger där bara ett falskt vittnesbörd, de som liksom målar ut detta mycket svartare än vad Gud hade tänkt, de gjorde att människorna liksom, de förlorade modet. De liksom slog ner modet på alla och alla blev besvikna, alla blev ledsna. Du vet, det är det som är problemet som händer när vi blir för mycket åsiktsmaskiner och tycker och tänker om allting och vi ska ha en tanke om allting. Det är att vi skapar en miljö liksom som slår ner modet på de andra. Och därför tänker jag att det, när Jesus ställer sig upp och säger: varför gör ni henne ledsna? Håll inte på att bekymra henne. Så är det det är bra ord. Och det är någonting att ta med sig in i våra församlingar, i våra församlingsmiljöer. Om du är en som måste berätta om allt elände och hur besvärligt du är, om du känner att du måste beskriva alla faror och allting som kan hända, så tror jag att det finns en risk att du är med och förstör någonting i den församlingsmiljön. Min egen erfarenhet är att de sammanhang och miljöer där det finns många som tycker att jag, I am good and you are not. Alltså i de miljöer där det här läget finns, där fariserna eller de som fanns där som tyckte att hon skulle kunna göra det på ett annat sätt. Alltså de miljöerna där det blir för mycket, liksom att jag duger och ni duger inte. När det liksom blir en miljö där, så är det någonting som är förödande för en kultur. Men när vi istället är med och uppmuntrar varandra, hjälper varandra och ser på varandra med andra ögon, så skapas någonting annat. Och det är därför det är så skönt att Jesus säger, den här kvinnan, säger han, som har gjort detta. Överallt där evangelium ska förkunnas så ska man komma ihåg henne och ära henne. Idag, 2000 år senare, så står vi i Lund och läser den här texten. Och glädjer oss över vad hon gjorde. Och det är det Jesus säger. Han säger att överallt evangeliet kommer att förkunnas, kommer man att berätta om vad hon gjorde för någonting. Alltså, när man gör någonting för Gud, så är det någonting som har genljud i generationer framöver. Och därför tror jag att du och jag behöver ännu mer förstå och uppskatta detta det människor gör för Gud. Och inte ha så mycket åsikter och funderingar omkring vad de gör och inte gör. Utan göra vad vi kan och vara med och uppmuntra varandra för det människor gör. Det verkar som att Paulus hade förstått detta. Och jag ska läsa en vers från Filipperbrevets 4:e kapitel. Jag vet ju att ni egentligen är på Filipperbrevet 4 och Kristus sa att om du vill så får du predika vid Filipperbrevets 4:e kapitel. Och jag var lite sugen på det, men sen så tänkte jag det att ja, modet svek mig. Så jag tänkte att jag lämnade till bröderna och systrarna här i Lund. Men en vers åtminstone från Filipperbrevets 4:e kapitel. För där beskriver Paulus någonting till Filipperna, någonting han har fått. Och jag tycker detta är så kolossalt vackert. Han säger så här i vers 18. Han skriver till dem: jag har fått vad jag ska ha och mer än det. Jag har fullt upp av allt nu när jag genom Epafroditus har fått det som ni skickade mig. En rökelsedoff, ett offer som Gud tar emot med välbehag. Alltså det Paulus gör det är att han får ta emot förmodligen pengar eller möjligheter. Han får någonting för att de andra liksom i Filippi, de tyckte om honom. De uppskattade honom, de älskade honom, så de skickade honom pengar och de skickade honom möjligheter. Och då säger han att Epafroditus har kommit nu med detta. Men du vet, Paulus, han är ju så smart och begriper att ni gör inte bara detta för att ni tycker om mig, utan ni gör detta för att ni framförallt tjänar Jesus med era liv. Han inser liksom att de gör detta som en rökelsedoft. Detta blir ett offer inför Gud. Och så tänker jag att vi skulle ännu mer försöka se på varandra. Det vill säga att vi är inte med i första hand och städar den här kyrkan för att det måste bli rent. Utan i första hand så går vi här och skrubbar och fixar. Och under tiden så sjunger vi lovsång till Gud och vi ärar honom med att vi gör vad vi kan. Eller vi är med och fixar till liksom toaletterna, eller vi fyller på papper någonstans, eller vi är med och sjunger i kören. Och då tänker jag så här, att de övar inte och sjunger inte bara i kören för att du ska tycka liksom att det låter bra. Lovsångsteamet står inte och övar och sjunger bara för att de ska wowa publiken på söndag förmiddag, utan de lovsjunger och de är med och tränar och de övar och de tar tid för att de vill ära Gud. Och så tror jag att vi ännu mer skulle se på varandra. Jag säger det till ledare i församlingar. Om församlingen uppmuntrar er och är med och stöttar er, så är det inte bara för att ni är fantastiska människor, utan det är framförallt för att församlingen består av fantastiska människor som har vigt sina liv åt Gud och vill vara med och leva efter Guds principer och låta sina liv vara en rökelsedoft, ett offer inför Gud. Så det du gör när du med ger dina pengar i kollekten, så gör inte bara det för att du betalar för en god service, utan det du gör, det är någonting att vara med och göra vad du kan för honom. Och i hans ögon så blir det en rökelsedoft, det blir en hyllning till honom. Det blir en lovsång inför levande Gud. Det blir som lyfta händer. Det blir en härlighet i himmelen när du är med och tjänar honom. Det finns någonting som är med, som är så ärofyllt att vara med och tjäna honom. Så förlora inte modet om ingen ser dig. Förlora inte modet om du tjänar i det tysta. Förlora inte modet om du inte tycker att du får den uppskattning som du förtjänar. Förlora aldrig modet. Utan fyll ditt hjärta med detta. Att jag gör vad jag kan, Gud. Och jag gör det inte för människor. Jag gör det inte i första hand för någonting annat, Gud. Utan jag gör det i första hand för att jag vill att mitt liv ska vara en lovsång till dig. Jag vill att mina händer ska få hylla dig. Jag vill att mina fötter, att de ska hylla dig. Jag vill att mina pengar, de ska ära dig. Och det hade Paulus förstått, så när han tar emot någonting så inser han att detta är inte bara pengar, utan detta är framför allt ett offer inför Gud. Det är en rökelsedoft inför Herren. Det är en hyllning till honom. Och att kunna se på andra människor det de gör med de ögonen, det är att skapa liksom en kultur utav tillbedjan och hyllning till Gud. Vi ser inte på människor att de gör någonting i församlingen bara för att de måste. Vi ser inte på varandra att man bara utför ett uppdrag. Vi ser inte på varandra med de ögonen, utan vi uppskattar, vi respekterar det människor gör, det de kommer med, det de är med och ger till honom, det de gör liksom för honom, att vi hyllar det och vi prisar det. Det är en härlig berättelse i första krönikebokens 11:e kapitel. David. Det står om Davids mäktiga män i det kapitlet. Och det är en fantastisk berättelse där. Det står att David, han är liksom under sin tid, så återberättas det när han var pressad av filisterna. Då står det att han var i en grotta, Abdullans grotta. Där liksom är han och har befäst sig, och filisterna, de har omringat honom. Och bland annat så har de en riktig befästning vid Betlehem. Davids liksom hemmaställe liksom, där han kom ifrån, det som var själva hjärtat hos honom. Och där någonstans liksom, när han är pressad, så en dag så är det som att han inte orkar vara stark, utan han sitter och han säger för sig själv eller till de andra: tänk om man ändå finge lite vatten ifrån Betlehems källa. Alltså han har lite hemlängtan helt enkelt. Han tänker, här sitter jag, tänk om man finge smaka det vatten som jag har. Och då står det att några stycken utav de där mäktiga soldaterna och krigarna som David har omkring sig, de står där och så tänker de att vill David ha vatten hemifrån, då ska han ha vatten hemifrån. Vill grabben ha vatten från Betlehem, då ska han få det. Typ. Så ser jag framför mig min livliga fantasi hur de drar upp sina svärd och de spottar lite på fingrarna. Se till att äggen är klar. Liksom. De ser till liksom att kogret är där, att pilarna är där de är. Liksom. Att allting de tänker liksom, att nu ska vi ut här. Nu ska vi ut. Vi ska inte besegra några fiende här. Vi ska inte vara med liksom, och bryta igenom nation, utan vi ska hämta vatten till David. Och så ger de sig iväg. Slå sig igenom filisterna. Drar igenom fiendelägret. Kommer till utpoften borta vid Betlehem. Drar igenom där. Se till att man gör det man har. Drar upp vatten ut ur brunnen. Och kommer tillbaka med David. Och så kommer de med detta vatten till David och säger: här David, här ska du få ditt vatten ifrån Betlehems källa. Det är som att det går sönder i Davids liv. Det är som att allting brister på insidan. Han inser vad dessa män har gjort för hans skull. Men han är så klok så att han förstår att det handlar inte bara om vem jag är. Det handlar inte bara om deras kärlek till mig. Utan David säger, jag skulle aldrig kunna dricka detta vatten. Utan David, han säger att detta, det blir ett offer till Herren. Och så offrar han detta vatten till Herren. För att han ser liksom vilken hängivenhet, vilken iver det är i dessa mäns liv. Sänk aldrig någon som tjänar Gud. Förminska inte deras insatser. De gör för Guds rike. Tala inte nedlåtande om den som gör sitt bästa för att tjäna i Guds rike. Utan tacka Gud för överlåtelse. Låt det vara liksom rökelsedoft. Låt det vara liksom ett heligt offer inför Gud. Se på människors uppgifter. Det de gör, att de är med och ger av sitt liv. Ger av sina pengar. Se på det med kärlek. Och tänk liksom på att detta är ett offer inför Gud. Och bemöt de människorna med den respekten. Och ge också Gud den respekten för vad han gör i människors liv. Du är med och gör för honom. Det handlar om en hyllning till honom. Och den som ärar honom kommer han att ära. Det är det han säger om kvinnan. Det hon har gjort, det kommer han att tala om. Överallt är evangelium för Gud. Så gör vad du kan. Gör vad du kan. Inte mer och inte mindre. Men gör vad du kan. Det verkar som att det är det som räknas i hans rike. Med de möjligheter, med de resurser, med de förmågor som du har. Lord Byron, en av de här som har skrivit liksom både teologi och annat, liksom, han säger liksom om våra gåvor, det är med våra gåvor som det är med pengar, och med pengar är det som en gödselhög sen. Alltså det är ingen glädje om att det ligger på hög. Nu vet jag inte hur många av er som har grundläggande kunskaper om jordbruk, men det finns något som heter gödsel, och var det kommer ifrån det ska jag inte berätta, men det är ingen välförborgad hemlighet, och det kan du ta reda på. Men han säger så här, att så länge det där ligger på hög sen, så gör det ingen nytta. Det är bara när det sprids ut som det är till någon nytta. Och så tror jag att det är med pengar, och så tror jag att det är med våra gåvor. Om vi bara samlar på dem och har dem, så är det ungefär som den där som hade en talent, han grävde ner det i backen och han lät det vara där. Utan det handlar om att använda sina gåvor och låta alla människor få del av det. 1924 så kan det hända att någon av er var född. Men ni är inte många. 1924 så var det OS i Paris. Och en del av er ni har sett filmen Chariots of Fire, eller Triumfens ögonblick. en fantastisk film om en man som heter Erik Liddell. Erik Liddell, han hade fått så många gåvor och så mycket förmåga. Han var skotte. Och han, 1923 så slog han världsrekord i 100 yards. Han var bäst i världen och hela Skottland var så otroligt glada för de skulle till OS nästa år och de alla längtar efter att få Skottlands första medalj i ett OS. Och så kommer de dit och dit kommer Erik Liddell som är bäst i världen på 100 meter och så får han reda på att 100 meters loppet det är en söndag. Och han har bestämt sig för att det bästa i mitt liv det tillhör Gud. Och han har bestämt sig för att en söndag då är jag i kyrkan. Då springer inte jag 100 meters lopp. Han var helt övertygad. Och någonstans hade han längtat efter detta. Han visste att hela hans land, hans folk längtade efter denna seger. Men han bestämmer sig ändå för att på söndag när de andra springer 100 meters finalen. Då ska jag vara i kyrkan och då ska jag liksom läsa evangeliet och då ska jag sjunga lovsångerna till Gud. Och han fattar det beslutet och gör det. Och han får en hel nation nästan som är i sorg, som nästan är traumatiserade över detta. Att deras hjälte, deras hopp är i kyrkan och sjunger och lovar Gud när det är 100 meters final. Men där är han. Och det är så gripande beskrivet i den här filmen. Och det är inte fiction utan du kan läsa historien och det är en sanningsberättelse. Men då är det så här att han ändå bestämmer sig för att försöka vara med och springa 200 meter som inte var hans bästa lopp. Och så springer han 200 meters loppet som inte är på en söndag och då får han en bronsmedalj. Och han bestämmer sig för att han vill ändå försöka ära sitt folk så han är även med. Och det är en annan som ger honom platsen till 400 meters finalen. Så han med och springer 400 meter i Erik Liddell. Och de här klippen kan ni se original liksom på dålig liksom svartvit liksom filmning från 1924 när Erik Liddell skåpar ut de andra och vinner finalen på 400 meter. Det som händer när han står där i startblocket det är att en amerikansk massör från det amerikanska landslaget som är hans konkurrenter som kommer fram till honom som har sett liksom hans hängivenhet i hans liv. Som vet om att han valde att vara i kyrkan och inte springa 100 meters loppet. Så han kommer med en liten lapp precis innan loppet och stoppar i handen på Erik Liddell. Och Erik Liddell han springer med den här lappen i handen ifrån andra Samuels bok. Första Samuels boken, andra kapitel och vers 30 där det står att den som ära mig, säger Gud, den ska jag ära. Så har han liksom detta bibelord i sin hand och så springer han. Och så springer han 400 meter och han slår ett nytt världsrekord. Han skåpar ut dem alla och hela Skottland jublar och skriker. Och där står liksom The Bagpipes och spelar för kung och fosterland och så vidare. Alla är happy, liksom fått sin första guldmedalj. Och där är Erik Liddell och gör det. Den som ära mig skall jag ära. Så frågar de Erik Liddell efteråt. Hur kunde du vinna 400 meter? Och då säger han så här. De första 200 meterna sprang jag så fort jag kunde. De andra 200 meterna sprang jag ännu fortare med Guds hjälp. Jag tänker att du kanske har sprungit en bit av ditt liv. Men du kanske kan springa ännu fortare med Guds hjälp. Du kanske har gett honom en bit av ditt liv, men du kanske kan ge honom ännu en bit av ditt liv. Och det du gör för honom, om du ärar Gud med ditt liv, så kommer han att ära dig. Så har Gud gett dig en förmåga att springa snabbt, så spring för Gud. Har han gett dig en förmåga att räkna pengar på ett bra sätt, så se till att du räknar pengar så att Gud äras. Har du fått förmågan att tjäna en massa pengar, så se till att de här pengarna ärar Gud. Har du liksom fått ett vackert utseende så se till att din skönhet också den ärar Gud. Har du fått ett lysande intellekt och förmåga så använd det för att tjäna Gud. Har du fått förmåga att skriva sånger så skriv sånger som ärar Gud. Har du fått förmågan liksom att ha ett öppet hem så låt ditt öppna hem vara en plats liksom som tjänar Gud. Simon den spetälske läste vi om. Det är gräsligt. Och inte bara vara spetälsk utan dessutom har fått det påklistrat och det är en del av ens liv. Simon, den spetälske. Simon han visste att han kunde inte gå med Jesus på offentliga platser. Simon han visste att han kunde inte gå med Jesus upp till templet. Simon visste att han skulle vara oren var han än är. Simon visste att folk skulle varna för att komma nära honom. Men det Simon hade, det var att han hade ett hem som han öppnade. Han gjorde vad han kunde med det han hade i sitt liv just då, där han var. Så har du möjligheten att öppna ditt hem, så gör det för Gud. Vem du än är, vad du än kan, vad du än har förmåga, gör vad du kan. Lägg din energi och din kraft på det, och ditt liv kommer att bli bra. Ära Gud med ditt liv och han kommer att ära dig. Men lägg inte din energi på att bara vara någon slags domare i livet och en massa uppfattningar och åsikter om vad andra gör och inte gör, utan lämna det till Herren. Men spring så fort du kan. Spring så fort du kan, och tro att när du kommit halvvägs så kan du springa ännu fortare med Guds hjälp. Sveriges framtid kommer att bero på människor som överlåter hela sitt liv åt honom. Lunds framtid kommer att bli bättre eller sämre beroende på människor som helhjärtat gör vad de kan för att tjäna Herren. Det är min enkla övertygelse. Tack Jesus. För att vi får göra vad vi kan med våra liv. Tack Jesus att du ska hjälpa oss här att leva överlåtet till dig. Hjälp oss att frambära oss själva som ett levande och heligt offer till dig. Jag ber dig Herre Jesus att du ska hjälpa oss här att kunna se på varandra med uppskattning. Hjälp oss att se på varandra Herre med dina ögon. Hjälp oss Herre Jesus att alltid ära dig för människors överlåtenhet och deras hängivenhet. Jag ber speciellt Herre Jesus den här förmiddagen för den som känner sig lite bränd i sitt liv. Jag ber speciellt för den som tycker att man har ansträngt sig men som känner att allting har blivit så fel. Gud, jag ber dig om en ny överlåtelse idag Herre Jesus. Jag ber dig Herre för den som har tappat bort dig och syftet med livet någonstans under vägen. Som har hamnat i självupptagenhet och ett självförverkligande som inte ärar dig, Herre. Jag ber dig för oss alla, Jesus. Jag ber dig att du ska hjälpa oss, Herre. I våra liv, där vi finns, där vi är, Herre. Gud, vi ber dig. Låt oss få en helig överlåtelse till att göra det vi kan med våra liv, Jesus. Vi ber dig om det, Herre. Halleluja. Ära vare dig, Gud, Gud. Halleluja, Jesus. Halleluja, Jesus. Om det är någon som just nu vill att vi ska be för dig, så kan du bara resa dig upp. Jag ska inte ta fram det eller så här. Det kommer finnas tillfälle sen för förbön där. Men just nu vill jag bara be för dig, du som känner att bibelorden vi har läst och det vi har talat om, att det har varit en utmaning till dig att kasta dig in ännu mer i att göra vad du kan. Så du reste dig upp, så ska vi be för dig just nu. Gud vet vad som rör sig på insidan i ditt liv. Han vet precis vad det är du tänker på, vad det är du funderar över. Det som känner att du har sprungit en bit av ditt liv, men du skulle vilja ännu mer kasta dig in i det Gud har tänkt. I det Jesus Kristus har skapat dig till, det som är hans tanke med ditt liv. Om jag som vill ha förbön, så kan du resa dig upp nu, så ska vi be för dig. Halleluja Jesus. Kimonish de kejdo lodori och rebekendi. Gud, Gud, Gud. Gud. Herre Jesus, jag ber dig för mina vänner som har rest sig upp nu inför dig. Jag tackar Jesus för deras överlåtenhet och deras hängivenhet, Jesus. Jag tackar dig, Herre, för det du gör just nu i deras liv, Herre Jesus. Du vet om vad det är de tänker på och det de funderar på. Och Herre, jag bara ber dig att du ska låta deras liv vara ett helöverlåtet offer till dig, Herre Gud. Att det får vara en lovsång till dig, en hyllning till dig, Jesus. Jag ber dig, Herre, att du ska göra det. Gud, jag ber dig, Herre, om att du ska ge dem ännu mer av din heliga ande, Herre. Du ska ge dem ännu mer utav kraft, Herre, utav frimodighet, Herre. Du ska också hela sånt som kanske är bröstet, sånt som har gått sönder, Herre. Gud, du kan ta bort sådana där saker som människor har sagt, som sitter som spikar in i våran själ, Herre Jesus. Gud, just nu, Herre, så gör oss bara redo att gå resten av våra liv, Herre Jesus. Gud, vi ber dig. Halleluja, Jesus. Halleluja, Jesus. Jag tror att vi står upp och vi lovsjunger Gud. Och...